Missa inte årets stora löneevent Inspiration Lön som äger rum den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Vi bjuder in till en eftermiddag fylld med inspirerande talare i en pampig och förtrollande miljö. Vi arrangerar eventet i samarbete med SRF-konsulterna. Auktoriserade lönekonsulter får 2 aktualitetstimmar. Se till att säkra era platser. Gå in och läs programmet och boka på inspirationlon.se eller på wise.se. Det här vill ni inte missa.
Hej och välkommen till Lönepodden. I det här avsnittet ska vi prata om avtalsrörelsen och vår gäst är ingen mindre än Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och min bisittare är Senne Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen.
Tack.
Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom en rad kompetensområden, bland annat lön. Och Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. Så till dagens ämne, avtalsrörelsen. Men först lite kort bakgrund. I år förhandlas ungefär 450 kollektivavtal om, vilket berör 2,2 miljoner löntagare i Sverige. Och först ut i vanlig ordning var industrins parter som kom överens om ett nytt avtal den 31 mars. Det avtalet innebär en löneökning på 7,4% över 2 år och den här procentsatsen blir sedan det så kallade märket som övriga branscher ska förhålla sig till. Och idag när vi spelar in det här avsnittet är det den 15 maj och vi släpper det här avsnittet då den 25 maj. Och det kan vara bra för dig att veta som lyssnar då alla avtal inte ännu är i hamn. I fredags till exempel så aviserades det om en målarstrejk. Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet. Vad kul att du är med oss här idag, att du vill gästa Lönepodden.
Ja, det känns jättekul att vara med.
Och allt är ju inte klart än som jag har sagt, men hur skulle du säga att det har gått hittills? En sån här övergripande reflektion.
Ja, nej men i april kändes det som att det gick så fruktansvärt bra. Vi fick liksom alla har ju sagt att den här avtalsrörelsen kommer bli jättesvår. Och det beror ju på att vi har så hög inflation. Och det skapar ju ofta liksom en idé om att vissa liksom, hos fackförbund i hela världen och att det här måste man kompensera sig med lönemässigt. Men man kan säga att där hamnade ju inte de svenska facken utan de insåg att det viktigaste av allt är liksom att snabbt få ner inflationen igen. Och det gör man inte genom att springa i kapp med den. Så att det krav som kom från facken inom industrin i höstas var på 4,4% löneökning på 1 års avtal. Men sen landade märket lite lägre men inte så jättemycket lägre första året, 4,1. Men sen blev det 2 års avtal så andra året då skulle det vara 3,3. Och man kan väl säga att det här märket, det landade väldigt väl. Det var 2 års avtal, det tyckte alla var skönt. Det är ändå med svenska mått mätt, en rejäl löneökning så att inom fackliga led så tyckte man ändå att ja, men det här blir ändå en rejäl slant. Och man hade liksom förväntningarna låg på nog en ännu lägre nivå så att man tyckte det var ganska bra. Sen brukar det oftast bli medling på något av de stora, liksom, mera låglöneområdena direkt som vars avtal löper ut samtidigt. Antingen inom detaljhandeln och lager eller inom besöksnäringen. Men den här gången så bara klarade man de stora avtalen också utan medling. Och sen var det transportavtalet. Och där hade ju deras fack sagt att de ville ha mer än märket. Men trots detta så lyckades man bli överens. Så det var liksom frid och fröjd. Men nu så, inget sånt varar ju för evigt. Så just nu har vi haft det ganska stökigt på Medlingsinstitutet. Vi hade det stora varslet på spårtrafiken som skulle verkligen stoppa mycket av tågen om det hade slagit igenom fullt ut. Och tidigt i morse, eller under förmiddagen kan man väl säga, så blev det klart att man hade slöt ett avtal där också. Sen har vi en liten målarstrejk som pågår där. Men jag hoppas att man ska liksom komma tillbaka till förhandlingsbordet snabbt igen. Och sen har vi några andra varsel.
Din roll i allt det här då och Medlingsinstitutets roll, kan inte du berätta om det?
Ja, men det är så här modell vi har i Sverige att om man ska vidta stridsåtgärder, alltså strejk eller lockout eller blockad eller så måste man alltid, då varslar man alltid arbetsgivaren och så varslar man också Medlingsinstitutet. Så vi har liksom koll på alla varsel som kommer på svensk arbetsmarknad. Och kommer ett sånt varsel så tillsätter vi medlare som försöker hjälpa parterna att bli överens. Och det är, liksom, det är ju parterna som bestämmer över löner och så. Så att vi är mer en hjälpande hand och knuffar i rätt riktning för att få den här processen att gå framåt.
Medlar?
Ja, medlar. Ja, men precis. Mm. Och då är det i de här stora centrala avtalen då, som vi har pratat om nu. Då har vi oftast personer som har själva jobbat som förhandlare. Både på fackliga sidan och arbetsgivarsidan. Så sätter vi ihop dem i små konstellationer på 2 eller 3 personer. Som försöker hantera ett avtalsområde. Och det är ju så att hamnar man hos medling så är det ju något som inte har gått bra. Mm. Liksom, det är ingen slump att man inte klarar det själv. Utan då är det oftast ganska stökigt och sådär. Och man kanske, ja men det kan vara alla möjliga liksom, problem i kommunikation eller knepigheter och så.
Hur många är ni som får en känsla för hur stora ni är?
Vår myndighet? Mm. Ja, vi är bara 13 personer, men de här medlarna, de är liksom knutna till oss så, men de jobbar inte heltid hos oss, utan vi kallar in dem vid behov. Mm. Så att det är kanske 30 personer ungefär som står på, som vi har liksom till förfogande, som vi anlitar då i de här situationerna.
Men är du också med medlare ibland?
Det menar jag liksom när även medlarna liksom går bet, då brukar jag bli indragen. Om det går på räls så brukar jag inte ha så mycket mer att göra. Men om det hakar upp sig så brukar det oftast bli att då får man liksom vara med och ringa och knuffa lite i olika riktningar för att få folk att inse att nej, nu får ni liksom sluta tjura och börja förhandla på riktigt igen.
Okay. Mm. Du har ett gediget CV, läste jag på LinkedIn. Berätta, vad har du gjort tidigare?
Ja, jag jobbade faktiskt länge på LO. Som först som utredare och sen var jag faktiskt enhetschef på den liksom förhandlingsenheten. Mm. Sen har jag utrett socialförsäkringar i statliga utredningar. Så jag var statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Hade de här frågorna som statssekreterare då. Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor och sådär. Så och sen har jag varit på Medlingsinstitutet sen 2019.
Och jag vet att Senni, du har ju varit och pratat på Medlingsinstitutet. Om vad då?
Ja, Medlingsinstitutet är ju en sån där myndighet som jag tycker fler borde ha koll på. För att det är så många av de ämnena som Medlingsinstitutet ansvarar för som någonstans berör direkt in på lön. I det här att förstå den svenska arbetsmarknadsmodellen och allt. Och jag hade förmånen att prata lite kring hur lönebranschen utvecklas kan man säga. Och vad det finns för möjligheter och hur vi ser hur information som finns på ett ställe skulle kunna återanvändas i rapporteringssammanhang. Någonting som jag vet att jag har gemensamt här handlar ju om månatlig rapportering av inkomstuppgifter. Det är ju någon sån här gemensam nämnare vi har i att tycka att det är väldigt viktigt till exempel. Mm. Och det vet jag att Irene har varit med och drivit på mycket innan det blev en verklighet.
Mm. Och vad fick det för konsekvenser hos dig? Hur mottogs det här då?
Ja, men det var så roligt för jag hade aldrig träffat Senni tidigare. Och så kom hon och gjorde den här dragningen. Och vi hade ju bägge två brunnit för det här med månadsuppgifter som Skatteverket har. Och det bara det var ju roligt. Det är inte så många som tycker det är en viktig fråga här i Sverige. Så man blir alltid glad när man träffar den som tycker det är lika viktigt. Ja. Men sen insåg jag väl också fullt ut hur mycket uppgifter som ändå finns i lönesystemen. Och att man borde liksom kunna använda dem bättre. Så att vi har ju sån här konjunkturlönestatistik där vi tittar på hur mycket ökar lönerna. Och det är en massa företag som måste rapportera det varje månad. Och där skulle vi liksom vilja jobba ihop med lönesystemen att få en annan liksom överföra den här informationen lite mer per automatik och också kunna få in lite mer information. Nu sitter man och använder, det finns en massa uppgifter som egentligen skulle vara underbara att få in i svensk statistik som ligger i de här lönesystemen, men vi tar bara ut en liten bråkdel av det.
Mm. Kan du ge exempel?
Vi räknar ut liksom hur mycket ökar lönen då på en månad och egentligen vore det mycket bättre att få ut både hur liksom själva lönenivåer och också hur många som har arbetat. Arbetartid är en sån här variabel som den är inte tillräckligt bra i Sverige. Eller det finns förstås de som tycker att den är tillräckligt bra. Men jag skulle säga att den skulle kunna ha en bättre kvalitet. Och egentligen så nästan alla har ju lönesystem. Och där ligger ju arbetartid och bara väntar på oss. Så att jag skulle vilja liksom bara få in det här i svensk statistik. Och det vill ju SCB också. Så de inser ju också att genom att liksom modernisera liksom hur vi samlar in konjunkturlönestatistiken så skulle vi ha liksom mindre uppgiftslämnarbörda på företagen men mycket bättre kvalitet på statistiken. Så det är liksom, jag vet, det här kommer ta sin tid men man måste också ha lite visioner. Men vi är i ett konkret arbete så det är på gång och det är jätteroligt.
Och det är också att sätta det här perspektivet, vad viktig statistiken är. För ni tillhandahåller ju den här statistiken vidare på i många beslutsfattande liksom, diskussioner. Där vi som jobbar med lön ändå bidrar otroligt mycket. Och får vi hög kvalitet på den datan, då får vi också bättre beslutsunderlag. Och det är ju i sig självt någonting som ger tillbaka väldigt mycket till väldigt många. Om vi inte vet hur löneutvecklingen är, om vi inte vet, hur ska vi då veta att till exempel vi får rätt löneutveckling när vi förhandlar? Det är jätteviktiga uppgifter och jag skulle säga att jag tror att det skulle vara enklare att få in mer. Alltså statistik handlar ju om att man gör urval i många fall, men tänk om vi kunde få ett bredare beslutsunderlag och få fler, för att det är så enkelt att lämna in uppgifterna. Om man kunde få fler och lämna in mer uppgifter så skulle vi ha bättre beslutsunderlag, och det pratar man ju om i andra sammanhang, så varför inte här? Det tror jag är jätteviktigt, och det är ju precis som Irene är inne på, så finns det ju på olika håll ambitioner av att få in mer uppgifter. Det pågår också utredningar kring från Försäkringskassans sida att man vill få in arbetad tid för att man ska kunna till exempel då granska föräldrapenning och annat. Så att det pågår ganska mycket, men vi är ju lite otåliga tror jag. Att vi skulle, och det som var lite tråkigt var att man stoppade det där med arbetad tid i första förslaget, för det fanns ju med. Mm. Men då var man lite, jag tror man var lite orolig för det här med att det var en så stor förändring i sig själv. Så man, då var inte data lika stort och man diskuterade inte på samma sätt inom lön i alla fall. Då var det mer att det var försiktighetsprincipen som fick styra. Och sen har ju uppdraget som Skatteverket hade, de fullföljde sitt uppdrag utifrån de riktlinjer som de fick. Och då finns det ju ingen vidare uppdrag, utan det måste drivas från andra håll. Och då är det ju jättekul när det finns fler som tycker att det här är viktigt.
Mm. Okej, då hör jag att det här kan bli ett till avsnitt då, om just detta. Det kanske om något år eller så.
Ja, ja. Nej, men jag vill bara liksom bekräfta att när Riksbanken, när de ska ta beslut om man ska höja räntan eller inte, så är ju prisutvecklingen jätteviktig, men löneutvecklingen är ju minst lika viktig. Mm. Och då kan de ju titta på vad som kommer ut i avtalsrörelsen, men sen måste man ju se vad blir de faktiska löneökningarna. Och det är ju det som vi håller på med för att och försöka mäta så bra vi kan. Och det är klart att liksom hade lönemärket blivit på rätt nivå, men sen har vi liksom en acceleration av löneökningstakten. Men då måste ju Riksbanken höja räntan. Men ser de att det här ser bra ut, så kan de avvakta. Så den här statistiken liksom spelar ju rakt in i väldigt viktiga beslut för svensk ekonomi. Så att ju bättre kvalitet vi har, desto bättre beslut kan ju de ta, att man inte liksom höjer räntan i onödan.
Och därför man kan tycka att den här statistiken känns som att det är någonting man ska göra. Men om man förstår och sätter det i ett sammanhang, då tror jag man förstår hur mycket man bidrar också. Det är ofta det man får göra. Få gå upp lite helikopterperspektiv och tänka, okej, det här kan vara en upplevelse som en rapportering, varför jag gör det här. Då måste man sätta det i liksom
ett större sammanhang.
Ja, och inse att Riksbanken liksom hänger över oss för att se vad de senaste siffrorna blir. För det är jätteviktiga siffror.
Och sen kommer otroligt mycket intressant information som jag tänker att man som företagare kan ta till sig. Just det här med, vi pratar om vilken löneutveckling man har och hur man ska tänka. Och Medlingsinstitutet, ni har ju väldigt mycket bra information som paketeras på ett sätt som gör att det liksom är lättillgängligt. Och att man får en förståelse för varför den svenska arbetsmarknaden ser ut som den gör. Och hur det fungerar i, och vad viktigt det är att man faktiskt har de här höga täckningsgrader som man pratar om i Sverige med kollektivavtal och annat, som gör att vi ändå har, vi har ju ganska unika förutsättningar skulle man väl kunna säga. Eller i alla fall väldigt, mot andra länder så skiljer det sig en del.
Mm. Nej, men precis, jag kan verkligen rekommendera, vi har ett nyhetsbrev nu som vi har börjat med som kommer ut en gång i månaden. Där vi har liksom en mycket olika liksom artiklar där vi liksom belyser frågor som har verkligen med lön att göra, eftersom vi har ju lönestatistiken hos oss, så vi både tittar på Sverige men också internationellt och sådär. Kan verkligen rekommendera
som
den.
Ligger på er hemsida? Som
ja, antingen på vår hemsida eller mi.se, eller så kan man också gå in på LinkedIn på Medlingsinstitutet och så hittar man vägen fram till att anmäla sig till detta.
Och jag vill lägga in det att vi brukar ju prata om att man ska vara proaktiv. Alltså lön brukar vara så att vi kommer liksom i efterhand och vi får informationen senare. Men förstår man den här kedjan i hur saker och ting beslutas, hur lönerörelsen, alltså avtalsrörelsen går till, då kan man också vara mer förberedd i rätt läge och kliva in och hjälpa till och bistå med de viktiga frågeställningar som kan dyka upp. Att man kan förklara varför blev det så här och varför får jag vänta på lönen när jag har hört att de här avtalen är klara till exempel.
Mm. Ja, men precis, verkligen.
En fråga jag har. Varför går industrin alltid först?
Ja, nej men det är en jättebra fråga. Egentligen var det så att vi började, nu blev det en liten historielektion, men Vi började egentligen med samordnade löneförhandlingar på 50-talet. Och då hade vi också en inflationschock. Men då var det Koreakriget som drog iväg inflationen från 1,5 till nästan 17%. Och då försökte man tänka efter, hur gör vi nu för att inte alla bara ska springa efter och ska liksom försöka få så höga löner som möjligt. Mm. Och då ville arbetsgivarna ha samordnade förhandlingar. Och då var det LO och SAF som förhandlade först och sen förhandlade man på förbundsnivå. Men tanken var ju att industrins konkurrenskraft var väldigt viktiga för, i de här förhandlingarna. Sen på 70-talet när det var oljeprischock, då så slutade egentligen den här modellen att fungera. Och ett viktigt skäl till det var att vi hade många fler som var tjänstemän. De tyckte de hade halkat efter arbetarna på 60-talet. Och så hade vi en offentlig sektor och de var inte med i den här modellen. Så att ja, då när de sprang efter inflationen så började ju förstås alla LO-förbund också att springa efter inflationen. Och så hade vi en lång period med liksom höga löneökningar, hög inflation och sen en sån här löneprisspiral. Sen försökte man få ordning på det här på 90-talet och det var många turer. Och arbetsgivarna tyckte då att man skulle helt decentralisera lönebildningen. Det var allt skulle ske på företagsnivå och det tyckte förstås inte facket. Utan de ville ha kvar centrala förhandlingar. Och många turer, men det landade i att det blev ett industriavtal. Och då bestämde man sig för att det var industrin som skulle förhandla först. Och sen skulle de andra förhandla senare. Men man kan säga att Svenskt Näringsliv, som det heter då nu, det heter ju SAF då på gamla goda tiden. Och LO har ju fortfarande kvar en roll. För de måste ju försöka se till att de andra förbunden som inte är med i industrin ändå följer industrins märke. Mm. Så att det är liksom en annan variant. Och mycket tydligare att liksom man lyfter fram industrins roll mer, kan man väl säga.
Ja, men jättebra förklarat. Men det här märket då, hur noga är det att man följer det? Hur mycket får man avvika om man säger så? Finns det några sådana regler? Eller?
Man kan säga att i själva avtalen då på central nivå, då ska man inte avvika något. Men ibland kan man liksom byta saker med varandra. Så att man kan exempel få lite högre liksom löneökning om man ger något till arbetsgivaren som de tycker är viktigt. Och så försöker man då räkna på hur mycket är det här värt för arbetsgivaren att få den här fördelen. Till exempel att kunna förlägga arbetstid lite friare på lite nattarbete. Och det finns en massa saker man kan liksom spela med. Så att man liksom kan få upp ibland då löneökningstakten. Och sen kan den också åka ner om man exempel vill avsätta mer till pension. Mm. Det gjorde nu inom industrin har man både LO-sidan och tjänstemännen har valt att liksom ha lite mindre i lön, lite mer i pensionsavsättning. Men liksom kostnaden ska ändå vara detsamma för arbetsgivaren.
Mm. Är det en trend du kan se, just det, som du sa nu med LO och tjänstemännen där?
Mer i pension? Mm. Ja, faktiskt. Det verkar vara, det är definitivt så. Det är lite olika på olika områden, men tjänstemännen har verkligen velat avsätta mer. Och det är ju liksom så här, det är inte så konstigt med tanke på att liksom det offentliga pensionssystemet, det är liksom, det minskar ju lite i betydelse ju äldre vi blir. För det här så kallade delningstalet ökar. Och då behöver man, om man vill ha kvar sin pensionsnivå, behöver man faktiskt avsätta mer. Och då gör man då i Sverige då i stor utsträckning genom förbättrad tjänstepension. Mm. På LO-sidan är det lite blandat. Vissa LO-förbund, framförallt inom industrin, har satsat ganska mycket på pension. Medan andra LO-förbund inte har satsat lika mycket. Så det är lite ganska stora skillnader där skulle jag säga. Det får ni diskutera med sen. Med.
Mm. Men kan du lyfta andra trender du har sett i de här avtalen som sticker ut kanske?
Ja, man kan väl säga att den här gången så har det ändå funnits en väldig acceptans för märket. Alla har sagt att vi gör upp på märket i princip. Och stor samsyn där. Men däremot så har man varit liksom ganska kreativ att titta på andra saker. Och hitta liksom andra lösningar som är viktiga. I den här medlingen som vi höll på med nu i natt. Fram till i natt, spårtrafiken. Så var det schemaläggning som var den stora frågan. Det är ju väldigt stökigt inom spårtrafiken i Sverige. Och det är liksom delvis med, det är flera olika tågföretag och Trafikverket har något system för hur man ska liksom lägga ut tågen på rälsen. Det låter som en, ja. Jag är ingen expert på det här som jag säger. Men det är kanske inte era lyssnare heller, tack och lov. Jag tror att det inte är lokförare för att diskutera det här för. Men hur som helst, det blir väldigt mycket schemaändringar. Och det här slår då liksom jättehårt mot mot personalen. Så det här har varit en jätteviktig fråga, att man liksom måste styra mot att inte göra så mycket ändringar i ett sent läge. Så att, det var den stora viktiga frågan och liksom svårt att hitta en lösning på som ändå. Men, så det satt långt inne, men till slut kom man överens. Mm. Handeln var det mycket kring det här med hyvling av arbetstid, att arbetsgivare liksom kan dra ner arbetstidsmåttet för de anställda och försöka hitta en lösning på det som gjorde det mer
okej. Och här okay. Kanske man kan se en direkt koppling då till löneavdelningen och uppgifterna som hamnar där, arbetsgivarens förlängda arm, eller hur ser ni?
Absolut, och det är ju det som är utmaningen, att ibland så kanske man inte heller riktigt förstår konsekvenserna blir ner på löneavdelningen när man gör förändringar. Jag pratade faktiskt med en från en av de större organisationerna just idag som sa att vi sitter och försöker förhandla och få till någonting som båda är överens om. Det kanske inte är det första man tänker på, att det ska fungera rent praktiskt hela vägen, lite ärligt faktiskt. Så att och vi har ju sett saker genom åren som man har tänkt, hur tänkte de hela vägen? Nej, det gjorde de inte riktigt. Det här är ganska svårt att få till verklighet.
Nej, för de som beslutar kan inte löneprocessen. Och förstår
nej,
inte,
så förstår liksom, kanske inte att man ska göra om saker och ting och det ska kunna beräknas. Och det är ju där det kommer in. Alltså, det är jättebra att vi har olika nivåer och att vi har kontroller. Men ibland kan det bli så att när man har olika lönesättningar och olika lönetrapper så kan det slå väldigt svårt att försöka hantera det på ett bra sätt. Men jag måste ändå säga, i de fallen så är jag ju väldigt glad att man har kollektivavtal. För då har man ändå någon som kan hjälpa en med de här delarna i många fall. Jag kommer ju från Storbritannien här bara för någon vecka sedan, och då pratar man ju om det här bara med minimilöner. Ja, vilket otroligt arbete det har medfört i att man måste liksom, att man har lagstadgad minimilön i Storbritannien på ett sätt som gör att du är ju ganska vilsen, och att det är också ganska stora risker med att du faktiskt inte ska leva upp till det som man säger att man ska göra kring minimilöner. Det här med hur många timmar du jobbar mot, hur mycket ersättning du får per vecka och så vidare. Så att jag tror att vi ska vara väldigt glada ändå att vi har kollektivavtalen som hjälper till, även om vi ibland kan tycka att de är lite svåra att läsa.
Ja, vad intressant. Jag har inte tänkt på det här. Mm. Men jag jobbade ju som statssekreterare, och det var ju liksom, vi höll ju på med mycket lagstiftning, och nästan all lagstiftning behöver också bli ett IT-system någonstans på en myndighet. Inte all, men liksom ändå sen när man höll på med arbetslöshetsförsäkring och sånt där. Och det är ju inte riktigt det man tänker på när man sitter där och hittar på saker, att det här också ska kunna byggas in i ett system. Och samma sak med kollektivavtal. Man lär sig nya saker när man är med i en podd. Ja. Men jag tror verkligen det är intressant. Då. Men jag tror också att liksom kollektivavtalen är ju ganska flexibla. Och man har ju också två som bär kollektivavtalen, som försöker liksom tolka dem också.
Ja, ibland kan man ju hitta saker som man undrar lite över som dyker upp i hur man ska göra beräkningar. Om man skulle titta på merkostnaden för det ibland, så tänker man att den här lilla kronan som det faktiskt i vissa fall blir för en anställde, hur mycket den kostar i administration. För att du måste först få ett stöd, du ska se att rätt person är berättigad till det, du ska också få systemen utvecklade, det ska testas. Små saker som man kan tycka ger mycket för en enskild person, men som kostar väldigt mycket i hanteringen inför. Mm. Och det tror jag att man, för någonstans är det ändå, det blir ju en kostnad faktiskt som påförs arbetsgivaren indirekt i den hanteringen. Så det skulle man kanske tänka lite mer på ibland, kan jag tänka mig. Så. Och också det här med det som man upplever lite som svårigheter, är ju det att kollektivavtalen är inte alltid så tillgängliga för de som ska utveckla. Vilket gör att det blir lite skevt ibland när man ska försöka få en lösning på en typ av förändring när man inte har facit i den hanteringen. Och det, oftast är det ju inte facit förrän man börjar pröva det i realiteten.
Nej, precis.
Och det är ju svårt kanske att se konsekvenserna alltid. Så från vårat håll så tycker vi att vi borde få in fler som kan lite praktisk lön i de här hanteringarna. Så kanske man skulle få lättare sen i slutändan och försöka få det här förklarat för anställda. För kollektivavtalen är ju till för ofta för att skydda de anställda så de får rätt förutsättningar. Och ett stöd för arbetsgivaren i att kunna visa på att man är en bra arbetsgivare. Men den brittiska varianten, den vill vi inte ha. Mycket företagspolicy som styr där.
Ja, jag förstår det. Ja. Ja, nej, det måste vara ännu värre, det måste jag säga. Mm.
Men tänk vad lönen då, det är ju så, alla får lön och vikten av att man får rätt lön. Men det är så få som förstår, det har vi pratat om många gånger i podden, att det är inte så många ledningsgrupper och så, inte heller de som bestämmer kring avtal. De har ingen aning om hur det här fungerar på löneavdelningen.
Fast jag tycker det är ett större intresse ändå, måste jag säga. Det finns de som faktiskt vill förstå och försöker och förstår att det här ska någonstans realiseras. Så den trenden kan jag se från vårt håll i alla fall. Framförallt med myndigheter, måste jag säga, att man börjar inse och man har en välvilja och den här att myndigheter börjar jobba samman. Nu har ju ni ett etablerat samarbete med SCB, men ändå andra myndigheter också som ser att här kan vi ju dra vinning av att vi hjälps åt och att man förstår de här olika delarna och att vi kan få bättre förutsättningar. Det hade ju varit fantastiskt om alla som var intresserade av att arbeta tid till exempel då skulle gå ihop och säga vi vill ha det här. Då tror jag vi skulle vara ganska många.
Ja, men det är intressant, det bygger också väldigt mycket så här på tillit. Alltså när man litar på att systemen räknar rätt så tar man glatt emot sin lön och så funderar man inte så mycket på det. Men om man misstrodde det här, då hade det ju varit enormt arbetskrävande för alla företag om alla liksom kommer och frågar och sådär. Så att det är ju liksom, bra system är ju liksom väldigt arbetsbesparande skulle jag säga. För då litar folk på att det här är nog rätt liksom. Mm.
Och det är det ju allt som oftast.
Ja, men det är ju verkligen det. Men man kan ju verkligen slås av att...
Det blir ju ettor och nollor till slut i varje fall. Ja. Och det viktiga är väl att det blir, tänker jag, att visst vi kommer vara i det läget att vi kanske inte alltid har exakt hur det skulle vara. För det behöver prövas någonstans för att veta vad utfallet egentligen ska bli. Men att det blir konsekvent likadant, det är väl det man hoppas på. Att man hanterar uppgifterna på samma sätt. Så att det inte blir beroende på vilken arbetsgivare jag är hos som jag får en viss typ av tolkning av avtalen. För då kan det bli lite skevt. Det är det man vill att det ska bli. De är till för att man ska få samma förutsättningar i den hanteringen. Så det är väl en viktig del.
Med då kopplingen avtalsrörelsen, löneavdelningen, Senni. Vad är det mer? Någonting som du skulle liksom, som du saknar eller som lön skulle behöva mer av eller i tid kanske för att kunna jobba mer proaktivt eller...
Jag tycker att man kan ta lite större steg in i löneprocessen. Alltså när det gäller att man ofta blir man lite reaktiv att man väntar på att man ska få lönerevisionsunderlaget ska bli klart och sen ska man omsätta det. Men inför så är det så att du behöver ha, visserligen ha många lönekartläggning för att man har skyldighet att ha det. Men där kan man ju vara proaktiv och visa på, här är underlag inför att du ska ni ska ha lönesamtal och coacha de här arbetsgivarna och cheferna framförallt. Och då, vi har ju ganska, även om vi har våra centrala kollektivavtal så är det ju många som har liksom lönesamtalet med sin chef och så ska man liksom någonstans få lite andra förutsättningar. Kan man putta in någonting annat, du var inne på det, vi ser att lågkonjunktur kanske någonstans gynnar företag att vilja, eller gynnar de anställda i att de företag kanske vill kompensera, man börjar prata så här, ha semesterdag istället då, om vi inte kan ge det så mycket lön. Och så blir det liksom en liten halvt löneglidning kan man i och för sig säga, men att man får förutsättningar, att man kanske får andra villkor kopplat till sin tjänst. För vi har ju också den här med att vi vill individanpassa där. Men då måste man ju veta till exempel vad en semesterdag kostar. Alltså man kanske underskattar hur mycket det är värt kontra vad du faktiskt får i lönekuvertet. Och att det är lätt hänt att tänka på att ja, om du ger det här semesterdagen, då är det en kostnad som du har hela tiden i jämförelse med om du ger en enstaka ersättning till exempel. Så man får, att man kan vara proaktiv i de frågeställningarna och komma med underlag och förklara konsekvenserna av. För vi pratade ju om pension här till exempel. Mm. Och bara den konsekvensen, nu ska jag inte säga att alla ska vara pensionsexperter, men att i alla fall tydliggöra att det här blir pensionsgrundande, det blir en kostnad i det också. Att man, de delarna tror jag att vi faktiskt kan bli mycket bättre på inom lön i proaktivitet.
Bra. Något annat som du vill lyfta när det gäller avtalsrörelsen? Irene.
Ja, nej, men vi är inte färdiga än. Nej. Utan de kan man säga att lite drygt hälften av de som skulle få nya löner i år har fått det. Men sen har vi en del lite mindre än hälften kvar. Så att så det rullar på. Och sen har vi har en del avtal som löper ut i sista maj. Och så har vi några riktigt små under sommaren. Och så har vi hela staten ligger i höst till exempel.
Okay. Så när är det sista klart tror du ungefär då?
Ja, men sista september är väl den sista stora månaden. Och sen är det några liksom, det är ju sådana lite mindre avtal som ligger längre fram. Som liksom inväntar vad som händer i övrigt och sen liksom följer dem. Mm. Så de har liksom lagt sig lite på tur sådär. Mm. Men som sagt, det är verkligen, jag tycker att liksom fack och arbetsgivare har tagit liksom ett liksom väldigt stort ansvar i liksom en besvärlig ekonomisk situation. Facken faktiskt genom att inte försöka liksom springa i kapp inflationen, för det är det som händer i många länder i Europa. Det har ju varit väldigt mycket konflikter på arbetsmarknaden.
Men är det av rädsla då för att man ska förlora jobben?
Nej, jag tror att det är lite grann att man, men de flesta vet ju att hur vår modell fungerar, och eftersom så många ändå vill bevara den här modellen och tycker den finns stora finns stora fördelar med den. Då är det ju också att liksom, det är en stor kostnad att försöka liksom göra något annat. Eftersom det alla kommer försöka säga nej, det tycker vi inte ni ska göra. Så att, men att man också man litar på det här systemet och tycker ändå i stora drag att det har liksom gynnat bägge parter väl. Men sen tycker jag arbetsgivarna har varit liksom duktiga på att inte, så det är ju lätt, alltså de har ju verkligen gjort allt för att inte skruva upp tonläget i retorik och sådär, att man liksom inte, man inser att det här är ändå jobbigt för de fackliga att inte leverera reallöneökningar, för det är ju två dåliga år reallönemässigt. Så hoppas vi att nästa år blir bättre. För nu är ju ändå inflationen på väg ner, för vi hoppas att den går ner ganska snabbt. Men så att jag tycker man har tagit ett stort ansvar på bägge sidor. Och det är väldigt liksom ändå imponerande. För det här är ju, det är svårt och det här är ju liksom viktigt. Det är ju liksom folks inkomst. Och i ett läge där vi faktiskt också får liksom sämre ekonomi på grund av höjda priser och höjda ränta och sådär.
Ja, spännande. Om man ser framåt då, Irene. När är nästa stora avtalsrörelse?
Ja, vi har faktiskt en ganska stor nästa år. För då kommer SKR, kommunerna och regionerna, förhandla fram nya avtal med alla sina anställda. De har haft dem lite uppdelade på olika år för olika grupper. Men nu så har de samlat ihop dem. Och i många länder så har man haft det ganska liksom stökigt inom offentlig, alltså kvinnodominerade akademikerjobb i offentlig sektor. Där har det varit mycket konflikter i våra grannländer. Vi i Sverige har vi klarat oss bättre, men det är inte så att de tycker att de har helt konkurrenskraftiga löner alltid. Så det finns en del missnöje i de där grupperna, och så det kommer vara, men det kommer ändå vara utmanande, tror jag.
Och hur många avtal är det nästa år ungefär som ska omförhandlas?
Jag kommer inte ihåg, men det är stora. Så det är liksom hela offentliga sektorn, utom staten då. Det är väl 30% av arbetstagarna nästan, eller något sånt där. Så en stor grupp. De har ju sagt att de ska följa märket, men det betyder ju inte att det inte kan bli mycket diskussioner och så. Och sen då, året efter det, då har vi hela den privata sektorn igen. Oftast har vi haft 3-åriga avtal inom industrin. Den här gången blev det bara 2. Och det var ju för att det är liksom sånt där oklart ekonomiskt läge. Så att och att vi inte riktigt vet vad som händer med inflationen. Precis. Men alla hoppas ju att den går ner, och då tror jag vi kommer in i liksom en mer normal situation igen.
Mm. För totalt sett finns det ungefär 650 avtal. Mm. Och det här nu är det 450 år.
Ja, precis.
Så att då, när det är några nästa år, så är det året några efter. Alltså, allting är inte alltid samtidigt, förstår jag då.
Nej, men precis. Nej. Mm. Så nu har det varit liksom den privata sidan, nästan alla på privata sidan har förhandlat om. Och sen här finns det vissa så här tillsvidareavtal som bara löper på år efter år utan att man förhandlar så mycket. Så att det är liksom, det finns lite olika typer av avtal. Mm.
Men vad ser du för stora trender då framåt? Kan du lyfta någonting sådär som du tror kommer bli nästa år starkt?
Nej, men det är svårt att säga.
Det sticker ut det sådär.
Ja, nej, men nästa år är ju liksom, då är det ju offentlig sektor. Så då behöver man liksom, och de har ju haft väldigt stora utmaningar med det här med arbetstidsdirektivet. Så det har varit en jättebesvärlig fråga. För att vi i Sverige har, nu ska jag försöka uttrycka mig så här diplomatiskt, men man kan säga att EU har inte varit riktigt nöjd med hur vi har applicerat det här arbetstidsdirektivet. Och det handlar ju om att man måste ha dygnsvila och så vidare. Och det har varit en ganska stor flexibilitet i hur man utformar arbetstider, där vi liksom, vissa jobbar ett helt dygn och mer än ett dygn och så vidare. Och där har man ju liksom landat i hur det avtalet ska se ut nu. Och det har man liksom skrivit på. Men sen är ju de här reglerna finns ju också på privata sidan. Så helt i mål är vi inte vad gäller den frågan. Så det har verkligen stökat till det. Och jag förstår ju det. Att det, är liksom, det här är ju jätteviktigt för folk. Man har anpassat sitt liv efter vissa speciella arbetstidsregler. Och sen säger EU-regler att så där kan vi inte göra längre. Så det har varit en stökig fråga. Och sen får vi väl se. Jag tror ändå att det här med liksom inflationsnedgången är väl det som, att den går ner och går ner hyggligt snabbt. Då tror jag det kommer underlätta väldigt mycket. Men sen kommer det säkert dyka upp något annat som gör det utmanande. Det är alltid så. Mm. Sen industriavtalet kom så har man, varje gång har man sagt att det har aldrig varit så svårt som i den här avtalsrörelsen. Och när jag blev generaldirektör så lovade jag att jag inte skulle säga det. Och sen i min första avtalsrörelse, då kom pandemin. Och det var ju helt fruktansvärt ekonomisk osäkerhet. Och vi kunde inte ens förhandla som vanligt, för att folk fick ju inte samlas. Och sen den här gången kom inflationen. Så att Jag hoppas att det inte blir värre än det här i alla fall.
Nej, tuffa år bakom dig. Tack så mycket Irene och tack för att du kom till Lönepodden. Jättebra avslutande ord från dig. Vill du säga något mer sen, lägga till någonting när vi avslutar?
Jag tänker att jag tror en sak som vi alla ska tänka på, det är att vi behöver se över kompetensförsörjningen också. Det kan bli en sån sak som dyker upp, att det här med att vi ser till att vi själva bygger på vår kompetens i framtiden, med tanke på att vi om 2 år, då vet vi inte riktigt vad AI har tagit vägen här. Nej, i den här sant. Hanteringen. Så att det skulle jag tänka att det kunde påverka en del.
Jättebra. Sen tycker jag vi ska också lyfta att det är den 25 maj då som det här avsnittet kommer ut. Och det är precis exakt 5 år sedan som GDPR infördes. Mm. Eller hur? Bara lite kort där, efterlevnad, reflektioner, någonting som ni vill säga om GDPR?
Ja, alltså jag tänker att det som är intressant tycker jag, det är att företag har börjat se GDPR som en fördel. Att man förstår att när vi har väldigt mycket möjligheter med att skicka information, hantera information, så ser man att det finns ett värde i att man har värnar den personliga integriteten och att man kan se det som en konkurrensfördel. Det visar studier på europeisk nivå. Det tycker jag ändå visar på att det som vi tyckte var väldigt jobbigt någonstans har gett effekt. Sen tänker jag på löneavdelningarna, så kan man väl säga att den stora förändringen där blev ju lönespecifikationens distribution. Så kan man ju konstatera att det blev ju liksom en stora snackis. Men inom lön har det ju ändå varit så att vi har varit väldigt noggranna med att hantera personliga uppgifter på korrekt sätt. Så där tänker jag att det har ju nog varit stora förändringar i samhället i stort. Mm. Men det är klart att alla är ju medvetna om att det finns risker med att inte hantera på korrekt sätt. Och vi har sett att systemen har utvecklats på olika sätt. Och det är fortfarande en fråga om hur mycket data man kan välja och spara i vilka sammanhang. Men statistik är ju avanalyserat, så det är ju bra.
Mm. Du då, Irene, har du några reflektioner kring GDPR på 5-årsdagen?
Nej, faktiskt inte. Men det var ju, jag kommer ihåg vilket, det var kaos kring den här frågan. Alla var så oroliga och det känns ju ändå som att det där landade ganska väl. Nu känns det ganska självklart och inte så besvärligt längre.
Nej, det är jättebra. Och sen pågår ju också nu ett intensivt juryarbete, Senni, i London. För du var ju där i Storbritannien som du berättade förra veckan. För vi ska ju nämligen, du och jag ska åka till Edinburgh på Global Payroll Associations stora prisutdelning helt enkelt i Edinburgh. Och du sitter med i juryn för dessa priser. 14 priser.
Ja, det är ganska...
Hur går det?
Det är ganska mycket att ta sig igenom, för att vi har väl aldrig haft så många nomineringar heller som i år. Så att det är många ansökningar att ta sig igenom. Och vi har haft mycket möten med representanter för olika företag. Men det är otroligt spännande att se vad trenderna är på global nivå när det gäller framförallt systemutveckling och transformationsprojekt som man ser då, och innovation. Vad är det som kommer inom vårt område? Hur kan tekniken underlätta och vad är det man satsar på helt enkelt? Och
det får vi återkomma till. Ja. Finns det några svenska nomineringar?
Ja, det finns ett par. Jag tycker däremot att vi kunde vara fler. Jag ser ju det att man ska inte avskräcka sig att det är global, för det finns ju faktiskt väldigt mycket svensk aspekt på det också. Mm. Tänkte på det för några år sedan, var det intressant, för då fick ju faktiskt Australien ett pris på grund av att man hade tillgängliggjort kollektivavtal i en databas. Så man kunde se hur man fick beräkningar gjorda utifrån och säkerställa sin egen lön då, utifrån kollektivavtal. Det tycker jag var lite häftigt. Men det var några år sedan. Men sen så kan man ju inte, jag kan ju inte säga så mycket mer nu.
Nej.
Men det
är... Men de 2 svenskar som är nominerade, i vilka kategorier kan du säga det?
Ja, studerande har vi. Ja. Och sen så har vi ju liksom svensk, man kan säga att det är ju svensk förknippade företag. Världen blir ju som sagt global och då blir ju det svenska koncerner. Så att men vi får hålla tummarna för dem som är.
Verkligen. Mm. Och 8 juni är den stora banketten. Mm. Och jag hoppas att vi kan få till en liten livepodd därifrån. Vi får se om vi kan lyckas med det. Missa inte heller årets Inspiration Lön, som är numera Sveriges största löneevent, som vi gör tillsammans med SRF-konsulterna. Gå in på inspirationlon.se och säkra din plats på Oscarsteatern den 30 november.
För de har gått åt, eller hur?
Ja, vi är uppe i nästan 400 deltagare nu och vi kan bli uppåt 740 i alla fall. Så att det ska bli årets, ja det är årets redan största löneevent, men det ska bli ett löneevent vi sent ska glömma. Stort tack Irene och stort tack Senni och Henke, vår poddproducent. Vi ses igen, hörs igen. Hej då!
Hej då!